Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika med Malin och Erika. Som ni säkert vet vid det här laget så har vi varannan lördag nu ett nytt koncept. Det är ett samarbete mellan poddterapeuten och Lundins terapi där vi då är lite mer informella med varandra. Vi fikar, vi skrattar, vi djupdyker. Vi delar med oss av oss själva och våra berättelser. Och idag är det ju som sagt ny lördagsfika och vi pratar om en massa olika saker. Och jag delar med mig av min erfarenhet av smärtkliniken bland annat. Mycket nöje!
Välkommen till lördagsfika med Malin och Erika. Hallå Malin!
Hallå Erika! Hej hej!
Hej! Hur är det med dig idag?
Jag har det okej idag på ett sätt, för att jag ser fram emot att spela in med dig. Jag tycker alltid det är lika roligt. Men sen har jag väldigt ont i ryggen idag.
Mm-hmm. Vad är det för typ av ryggont? Har det hänt någonting eller har du sovit dåligt eller vad?
Ja, oh, det är så bra fråga. Jag har en gammal ryggskada. Mm. Från när jag var typ... Alltså jag var väldigt aktiv förr i tiden när det blev... När det begav sig förr i tiden. Så dansade jag jazzdans och var otroligt aktiv helt enkelt. Och sen så skulle jag bära en tvättmaskin en dag. Och vi spände på oss den där, jag och en granne faktiskt. Så vi tog tag i varsin ände. Och den där tvättmaskinen vägde alltså nästan 70 kilo.
Oj, jäklar. Och, jag tänkte,
ja, men du vet, jag tänkte så här, men det fixar jag. Jag är stark, jag är ung, jag klarar allt. Så vi spände på oss de där spännerna och sen så lyfte vi. Och det gick ju bra, det gjorde faktiskt det. Så vi lyfte den från plats A till plats B och det var inga problem. Och sen 4 sekunder senare när jag hade satt ner den så gjorde jag liksom som en liten vändning. För jag skulle vända mig ner och titta vad som var under badkaret som var bredvid där då. Som vi precis hade lyft bort från. Och då hörs det ett knäpp i ryggen. Då var det precis som att ryggen bara, nope.
Men det låter ju som att något måste ha pressats ihop. Och sen när du vred det så...
Ja, så vred jag det ur le. Så 3 diskar på raken i svanken. Blev skadade med dem. Så att det läckte ut sån här vätska och allt möjligt. Så jag har haft ont i ryggen sedan dess faktiskt. Jag haft, och det här är alltså nu, vi snackar, ja, det är 25 år sedan då. Är det.
Jäklar. Men vilken, kunde du få någon behandling för det? För jag vet att diskar är ju lite knöligt att få hjälp med, om jag fattar det.
Det var precis där lite gränsen också för om de skulle operera det eller om det skulle bara gå genom rehab. Att det skulle liksom gå tillbaka och att det skulle torka ut av sig självt inom situationstecken det som hade läckt ut. Så det var verkligen lite sådär gränsfall. Men då bestämde vi i alla fall till slut att nej men vi kör rehabträning här. Så jag hamnade på smärtkliniken på Akis. Och gick där och fick verktyg och redskap och hur man skulle ta hand om ryggen och så. Och jag kan ju göra det, men jag märker att den är ju påverkad så att jag får skov i ryggen då. Kanske typ med vartannat år ungefär så får jag ryggkänningar. Det blir nästan som ryggskott. Mm-hmm. Och då kan det vara någonting då som man har gjort som är lite mer ansträngande än vanligt då. Och så finns det vissa lägen som jag verkligen vet att jag inte kan vara i. Så jag vet precis liksom att jag kan inte sitta på en stol utan kudde bakom ryggen till exempel. Alltså svanken. Mm. Och jag kan inte sitta för länge och sådana saker. Så ja, den... Förlåt rygg faktiskt. Det är en sån där sak som jag brukar tänka på. Att det finns tillfällen i livet ibland. Som man önskar man kunde gå tillbaka och så skulle man gjort ett annat val. Och det där är ett sånt. Där skulle jag ju verkligen ha bara så här. Men varför ska jag vägandes 60 kilo själv bära en tvättmaskin? maskin liksom.
Och samtidigt så känns det så logiskt. Jag skulle utan tvekan kunna tänka mig att så här, nej men det är klart du och jag kan ta den där. Mm. Jag är uppväxt i stallmiljö, och där är det ju också så här, ja, det är klart. Ja, vi bär. Det där kan vi ta. Vi pysslar ju liksom 800 kilos djur. Mm. En liten höbal på 300 kilo. Det kan vi väl förflytta. Vi tre personer. Så här.
Åh nej.
Så att, åh.
Ja.
Men jag kan tänka mig också just att så här, för det är ju ingen, det är ju heller inte ett medvetet val, tänker jag. För det var ju också så här, det man tänker ändå att man riskerar med ryggen, det är ju att bära den. Man mm. tänker ju inte att när jag har släppt den, och sen gör jag en vridning. Och exakt. Så ploppar det till.
Oh. Oh. Ja, det var helt galet alltså. Och det hördes verkligen. Min sambo då, som jag bodde med då. För det var ju det som var så sjukt också. Att det skulle ju varit han och grannen egentligen. Men mm. han hade drabbats av ryggskott bara en vecka tidigare. Så att oddsen liksom. Och det var ju då vi resonerade fram då. Att ja, men då, ja, men jag kan göra det. Det är lugnt liksom. Grannen är stark.
Mm.
Jag är stark. Mm. Och sen så, nej men det var hemskt. Särskilt första tiden, jag kan säga så här, första timman, då var jag nog i någon form av chock. För jag sjönk bara ner på golvet av smärtan. Mm. Och att inte ryggen höll. Att den bar inte mig längre. Så att jag liksom bara sjönk ner. Och så la jag mig på golvet där på toalettgolvet. Och smärtan var helt grotesk. Och jag var i chock, så att jag bara låg och skrattade. Mm. Jag låg liksom och bara så här, ha 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 ha. Ja, ah, det där var ju ingen höjdare. Nu är jag som du liksom. Nu är vi två med ryggskott. Ha 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 ha. Liksom.
Mm.
Jag fattade inte allvaret i det då. Utan det var verkligen som att jag bara så här, viftade bort det lite. Trots den smärtan.
Tänk att kroppen gjorde allt för att bara så här, hålla ihop.
Ja. Ah. Det var verkligen så. Och sen så blev det ju bara värre och värre. Så till slut fick vi åka in. Och så blev det ju röntgen och hela den där biten. Men och då förstod jag ju att det här var ju inte bra. Och jag skrattar fortfarande. För att det var så dumt. Det var så dumt.
Du kan fysiskt inte röra dig så himla mycket för att du har så ont.
Mm.
Och ändå kan kroppen och hjärnan ta till att nej, men vi skrattar bort det här.
Det är konstigt faktiskt. Mm. Men, och väldigt, väldigt spännande. Det är som att kroppen... jag tänker på när man slår i tån. För det gör jag typ jämt. Har du tänkt på att då gör det aldrig ont i början? Utan nej. Då registrerar man ju bara i hjärnan att jaha, nu slog vi i tån. Nu är det så här 3, 2, 1.
Och det gör ju så groteskt ont också.
Uff. Ja. Men det är helt sjukt, för att man vet att det tar ett tag för att hjärnan ska liksom registrera smärtan.
Mm. Ja.
Man vet liksom att nu, om bara några sekunder nu så kommer börja göra jätteont.
Oh, shit alltså. Jag tänker ändå på den här, för då gick du på smärtklinik och du gick på rehab.
Yes.
Om du tänker tillbaka på den tiden, du gjorde det. Mm. Och nu alla de här åren efteråt, du berättar ändå att du får skov av den här smärtan. Mm. Vad tycker du har varit det absolut bästa för dig? Vad fick du liksom med dig för verktyg eller förhållningssätt som ändå så här, jag tänker att mycket både i praktiska övningar såklart.
Mm.
Men vad fick du med dig mentalt och... sånt, från den här perioden?
Ja, alltså gå efteråt. På smärtkliniken, det var nog bland det bästa jag har gjort faktiskt. Det var, nu höll micken på fara. Det var en otroligt bra, ett bra program. Det var på 10 veckor. Och så var det liksom från morgon till kväll. Och där fick vi träffa då, framförallt då läkare, alltså ryggkirurger. Men också sjukgymnaster. Och sen arbetstränare. Vi fick träffa psykologer. En kurator. Och så fick vi träffa... det var någon mer. Men det var ett helt team som var uppslutet då kring oss. Och vi var ungefär... hur många var vi i gruppen? Typ 10 pers var vi ungefär.
Gud, det roliga. Bra. Vilken bredd.
Ja, alltså. Verkligen. Och det roliga var ju då att första dagen som jag kom in där med min otroligt onda rygg och mina kuddar som jag hade med mig och en påse med smärtstillande och en vild blick av smärta. Jag sov ju dåligt då också för att jag hade så ont. Så en av psykologerna som var där, hon var också sömnspecialist. På det sättet att hon var väldigt duktig på att hur man skulle få tillbaka sin sömn och sådär.
Gud vad häftigt.
Ja, det var jättekult. Men jag kommer ihåg när jag gick in i det där rummet då. Då gick vi in i, vi hade ett eget fikarum dedikerat för oss. Det stod någon mikro och kaffemaskinen var på. Och där sitter ju folket då. Och de tittar upp på mig och jag tänker så här. De här losersna, de vill jag inte ha någonting med att göra.
Okej.
De har ju problem. Liksom. Mm. Här sitter de och den ena satt konstigt böjd och den andra hade något vilt i blicken och den andra var blek. Och då, gud alltså, så där är i alla fall inte jag. Det var förnekelse, deluxe. För jag var ju precis som dem. Herregud, då måste jag titta på mig precis på samma sätt. Och sen när 10 veckor var slut, då var vi verkligen bästa vänner allihopa.
Ja. När kände du att det där släppte den där den initiala förnekelsen? Liksom när du kände så, okej, jag är nog en i den här gruppen.
Det tog ett tag för mig. Det tog ett tag för mig att riva ner den där muren av avstånd till jag och dem. Jag och sjukdomen handlade ju det om egentligen. Det handlade ju inte om dem, utan det handlade ju om mig och min rygg. Mm. Det förstår jag ju så här efteråt. Att det handlade ju mer om att jag hade ett motstånd till att jag var dålig. Yeah. Så det handlade ju absolut inte om de här människorna. De var ju fantastiska. De var ju både empatiska och de hade sina livsberättelser. Och de var så viktiga av dem också. Men det handlade om att jag tror jag var i ett tillstånd av absolut förnekelse. Av att jag hade liksom gått från en ganska energisk, stark... pigg person till en person med smärta.
Mm. Och det är ju inte konstigt att man blir helt nedbruten.
Mm. Ja, verkligen. Helt och nedbruten.
Så smärta på olika sätt är ju verkligen ett någonting som påverkar hur man mår.
Mm.
I hela ens kropp, både liksom fysiskt och psykiskt.
Och det finns någonting som heter smärttolerans också på det där sättet att om man går med väldigt mycket smärta väldigt länge så tror folk att ja, men då blir man van med det.
Mm.
Men det är faktiskt precis tvärtom. Om du hela tiden går i ett smärttillstånd så blir du faktiskt mer känslig för smärta. För kroppen skickar smärtsignaler så att det blir nästan lite nednött.
Yeah.
Och det kan ju jag känna igen hos mig idag. Det är att jag är väldigt, väldigt känslig för smärta idag.
Mm.
Folk kan ju bara typ peta på mig och jag bara, rör mig inte. Den där är ju kvar. Den här otroliga icke-toleransen för smärta.
Mm. Och den tänker jag finns i många andra delar. Som jag tänker intolerans mot stress. Efter man kanske har varit med om en utmattning. Liksom. Även mot om man har haft väldigt mycket ångest. Och liknande under sitt liv. Det tänker även om man då är van med kanske. Man kanske har jättemycket strategier. Men endast liksom märker man att det börjar komma tillbaka lite grann.
Mm.
Då blir man ju också väldigt rädd för det.
Oh ja.
Och jag tänker den här rädslan för... Och jag tänker framförallt mycket med de jag pratar med som har haft utmattning. Att så här, rädslan för stress och rädslan för återkommande utmattning är ju så stor.
Mm-hmm.
Att det gör ju att man liksom nästan skriker och springer åt andra hållet för säkerhets skull.
Exakt.
Vilket också resulterar i att det blir en konstant kamp igen.
Mm.
Och det ökar ju risken för att faktiskt få mer ångest eller uppleva mer stress.
Mm.
För att du är rädd för att känna det igen.
Ja, och jag tror faktiskt också att allt det där hör ihop. För att i mitt fall så blev det här som en brytpunkt för mig också. Från, från att ha ont i kroppen, i ryggen. Och att det också sen på något vis skapade en... Vad ska man säga, som en kontinuerlig smärtproblematik. Men när ryggproblemen kom, då blev det som en ny del i mitt liv. Som sen också i sin tur banade väg till andra sjukdomsproblem. Och jag tror att det är jättevanligt också, att det blir som en dominoeffekt nästan. Att börjar det bli en långvarig smärta någonstans och kanske långvarig inflammation, då på något vis blir det som ringar på vattnet lite grann.
Okej.
Att det blir som att ryggen har då ständig smärta och inflammation då, i mitt fall var det ju. Och sen så blev det precis i min kropp i alla fall, och jag tror det är väldigt vanligt att sen sprids det här och så blir det liksom mera spänningar i kroppen som en, ja, men som en dominoeffekt eller som en ringa på vattnet effekt. Och sen helt plötsligt så börjar man känna att gud, jag har spänningar i nacken nu på grund av det här. Och det i sin tur genererar ju käkspänningar. Och det i sin tur genererar ju tinnitus. Kan göra. Jag skulle kalla det samsjuklighet. Att det handlar mer om en logisk effekt av ett område i kroppen som då sprider sig.
Ja.
Om det är långvarigt, alltså om det blir kroniskt.
Mm. Det känns ju också som att då är någonting hela tiden lite ur balans.
Ja.
Och det resulterar i att resten faller ur balans.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Jag är ledsen över att det krävdes en sån jobbig händelse för mig. För att komma in i det där teamet. Men, nu blev det så. Så att jag fick en god grej av det.
Mm.
Jag skulle unna nästan att alla fick gå på smärtkliniken i 10 veckor. Oavsett om de hade problem eller inte. Bara för att lära sig vikten av sömn. Vikten av att inte köra slut på sig. Tänka på kroppen. Lyssna på kroppen. Hitta verktyg, hitta nya vägar, hitta ny kunskap kring hur vi fungerar. Och gör det i väldigt långsam takt.
Det låter ju helt fantastiskt. Jag tänker också bara, när du satte ord på vilka olika kompetenser som fanns runt den här gruppen, det här teamet.
Ja.
Jag brukar jätteofta prata om så här, jag vill också gärna unna alla att få gå i samtalsterapi eller liksom gå i någon typ av processande, så man faktiskt får komma framåt på något nytt sätt i relation eller med andra.
Mm.
Och jag tänker, här får du också med så många olika nivåer. Vilken otrolig möjlighet att få möta så här många kompetenser. Och också, det blir värsta smörgåsbordet under de här 10 veckorna. Tänk om alla, som du säger, skulle få gå en 10 veckors kurs. Kanske inte just kopplat till smärta, men just alla de här aspekterna ändå. För att förhålla sig till obehag. Vikten av sömn, vad kan man göra då när man inte kan sova på grund av olika saker?
Ja.
Det hade ju varit helt fantastiskt.
Ja, jag lärde mig så otroligt mycket. Och sen var det väldigt handgripligt också. Det var mycket saker vi tränade på plats, till exempel. Men hur länge brukar du sitta? Ja, men jag glömmer bort mig själv om jag håller på med någonting. Till exempel ett projekt eller sådär. Mm. Ja, men då ska du veta att när du börjar registrera att du börjar få ont i kroppen, då är det redan för sent. Då har du redan suttit för länge.
Ja.
Så att vi fick ju verkligen lära oss från början det där med att ställa en äggklocka. Verkligen. Du kan inte sitta mer än 10 minuter. Och så fick vi verkligen öva på det här. Och ha våra äggklockor. Så vi gick och bar på dem allihopa och var sin äggklocka i fickan.
Men det med äggklockan, är så här, vilken fantastisk grej att få möta och få öva hos sig själv. Att så här, okej, men jag kan bara sitta 10 minuter.
Ja.
Och att ha den i huvudet i sig, jo, 10 minuter, det är klart, jag sitter ner. Och sen sitter man i 40 minuter ändå.
Exakt.
Och har den där äggklockan att faktiskt tvinga sig själv att säga, men efter 10 minuter, då går jag upp och rör mig lite. Att faktiskt få komma över sitt motstånd mot att faktiskt, men vad är 10 minuter då? Få testa på att, nej men världen går inte under bara för att jag rör på mig nu.
Nej.
För jag tror att det blir ju sån, jag kan bara tänka mig med mig själv att hade jag fått... Att det blir så begränsande. Tankesättet att jag får bara sitta 10 minuter är så begränsande.
Mm.
Men att man har så här, ja, men en liten påminnelse om att så här, ja, gå och dricka glas vatten. Gå och gör någonting. För jag antar många gånger att det inte är mycket man behöver göra. Du får bara inte sitta stilla.
För det sa han, den där sjukgymnasten, han var fantastisk. Han sa så här, jag får alltid frågan, vilken är den bästa stolen? Eller vilken är den bästa ställningen för er som har ont i ryggen? För det var ju, de flesta av oss hade ju ryggproblem, det var därför vi var där. Men vilken är den bästa stolen? Vilken är den bästa ställningen? Och han svarar alltid samma sak. Alla.
Mm.
Det är liksom, du ska ha alla ställningar. Du ska ha alla stolar. Du ska röra på dig hela tiden. Du ska inte sitta still på en speciell megastol. Liksom.
Nej.
För det, ja, det kanske är jätteskönt, men det bästa är att du sen ställer dig upp ett tag. Och sen kanske du lägger dig ner ett tag. Och sen kanske du går ett tag. Och sen sätter du dig på en annan slags stol. Och sen så, och det är så här, verkligen så här, vilken är det bästa? Alla.
Alltså just apropå sjukgymnastik, det är ju, jag följer jättemånga olika sjukgymnaster som speciellt jobbar med hästar av någon anledning. Det är väl bara för att det är så jag har hittat dem.
Ja.
Men de jobbar med människor, men även med hästar. Och det är jättemånga av dem, eller speciellt en person som jag tycker är fantastiskt spännande, som heter Serena. Både hon och en kvinna som heter Lena. Jag vet att Lena, hon har exempelvis plockat bort alla ben på alla soffor och sånt där. Och sängar och sånt, att allting ska ner på marken.
Mm-hmm.
För att, ja, men då måste du kämpa med att klättra dig upp. Du måste använda din kropp. Ja, och lägga ut så här konstiga, obekväma små plattor i huset. För att så här, du får gå på dem istället, så du får vara på lite olika underlag. Ha på sig så här barfota skor, för att det är också så här, du behöver använda hela din fot. Mm. Du ska känna de här små stenarna och klumparna. Du ska inte så här hålla fast din fot i en statisk sko som är så här, det här är så skapad för att springa. Woohoo. Den är stenhård, den liksom, din fot är så centrerad, men det vet vi också, om det skadar ju foten långa loppet, för att du får ingen variation, rörlighet i det. Och den här kvinnan Serena, hon jobbar jättemycket med typ rörelseövningar för ryttare. Där man får också så här utforska rörelseexperiment. Typ där du står två personer och så är det en person som ska undersöka den andra människans, hur kan en axelled röra sig? Och istället för att röra sin egen så får du röra den andras. Det är jättehäftigt. Och man liksom får alltså en person får så här, hur är impulsen av att följa en annan människas önskemål? Hur är det för mig att röra en annan människas axelled? Och alla de här fysioterapeuterna jag har följt pratar ändå alltid om vikten av variation. Alltså verkligen det du säger, så här, alla stolar, upp och stå, sitt ner, sitt på huk, rör foten. Det handlar inte om att det ska vara en perfekt rörelse, utan gör rörelser. Liksom. Och det pratar man om med djur och sånt också. Du ska inte göra den här, även när man tränar hundar. Då gör man ju så här microshaping många gånger. Att så här, de ska stå på ett speciellt sätt. De ska röra sig på ett speciellt sätt.
Ja.
Men det är ju väldigt sällan den exakta rörelsen som är bra att repetera 100 gånger. Utan variationer på den.
Ja.
Det är så häftigt. Ja, vad vår kropp, alltså vår kropp är verkligen skapt för
rörelse.
Rörelse och movement och motstånd. Och typ att klara av att gå runt i en skog och trampa snett. Det kommer du inte klara om du inte har övat på det.
Nej.
För din kropp är ju skapt för att, din kropp är inte skapt för att inte trilla. Den är skapt för att kunna trilla och klara sig ändå.
Ja, det är fantastiskt. Har du någon gång i ditt liv som du kan gå tillbaka och känna så här, det där var inget bra för min kropp. Det där skulle jag inte ha gjort.
Ja, jag försöker. Det enda som poppar upp i mitt huvud är ju så här, min diabetes. Men det är ingenting jag kan påverka att den har kommit. Så det är egentligen inte den saken som är relevant här. Det är bara för att det är en kronisk sjukdom som jag lever med som blir så här. Men om man bara förbiser den. Jag tror att jag vet ju om. Att jag älskar att vara ute i min trädgård och pyssla och sånt där. Och jag har på i stallet så länge. Och jag får alltid samma problem.
Okay.
Gång på gång. Jag utsätter min kropp för så här, men konstiga vinklar. Och jag sitter och påtar i rabatter och sånt där. Och jag får alltid ont i ländryggen.
Mm-hmm.
Som alla andra som håller på med trädgårdar. Och jag har gått till kiropraktorer och fysioterapeuter och alla säger ju samma sak. Du måste träna ländryggen.
Ja, den och jag har
gör det. Nej, men precis. Och jag gör det aldrig. Jag får övningar, jag gör det någon vecka och så slutar jag.
Och så är det som att jag varje år. Det här?
Ja, och varje år så sitter jag där och bara, åh, min rygg, jag kan inte lyfta min ben. Oj, vad synd det är om mig. Och så säger min sambo, ja men du vet de där övningarna. Ja.
Sonja.
Så jag tror inte, jag har inget så här återkommande som jag har känt av. Men jag vet om så här, jag har överrörliga leder. Så jag får problem om jag gör en statisk rörelse för länge. Jag behöver verkligen vara i mjuka rörelser. Och om jag inte skulle råka snubbla och trampa fel och sånt på ett tag, då skadar jag mig. Så att, och jag vet så här, jag får inte överstretcha, och jag älskar att stretcha för att jag är ju bra på det, för att jag är överrörlig.
Just det, ja.
Så att det handlar ju så himla mycket om att så här, jag behöver ju faktiskt göra saker för att skydda min kropp, vilket jag inte gör. Så även om jag inte har en historia av att jag faktiskt har en sån skada som har hållit i sig, så ser jag samma tendenser varje gång jag utsätter min kropp för påfrestning. Jag får samma symptom. Så att provocerad att jag kan liksom peppa andra att göra det de ska, men det är verkligen det här, det är lätt att säga till någon annan, jättesvårt att göra själv.
Varför är det så, tror du? Att det är så himla lätt att tycka vad andra ska göra, och man har mycket råd och man kan allt om det, men man gör det inte själv. Varför är vi så?
Ja, vette fasiken alltså.
Det,
jag tänker man kan ju säga hur många sådana här logiska uttryck som helst. Att så här, det är svårt att motivera sig själv när du har vant dig vid någonting. Och ja, då har du inte nyhetens behag. Alla de här sakerna. Men på något sätt så tänker jag ändå att så här, vi har ju den fysiska medvetenheten. Och jag tänker både som du och jag, vi jobbar ju också med människor. Med att hjälpa dem att hitta och skapa bestående beteendeförändringar.
Ja.
Men, och det är också ganska lätt kanske att hitta vissa förändringar. Och bibehålla de som är trevliga och härliga och sköna. Men träning är, det är så kortsiktigt obehagligt. Att det inte blir värt det långsiktigt. Att det här blir så svårt att se det långsiktiga målet. Att jag i vår kommer kunna sitta i min rabatt och puta runt liksom i allting. Men, för det är inte värt. Det är så långt dit att det inte är värt att jag sitter och tränar min rygg en novembermorgon typ.
Mm. Ja. Jag tror att det är för att vi är i det hela tiden. Mm. Det handlar ju om det här med medvetenhet, som är mitt paradord när det gäller gestalt. Att man ska bli medveten om sig själv och sina egna val och sina egna mönster och sådär. Och det är ju så himla svårt när man är i sig själv. Du kan ju liksom inte gå ur dig själv och få det här helikopterperspektivet som du kan för andra.
Nej. Och det jag blir tänker svårare. Bara om man bara spolar tillbaka till att du lyfter den här tvättmaskinen.
Ja.
Hade någon stått på utsidan där och då, så hade de kanske sagt, men du, är det bra att ni två bär den själv? Ska vi vara tre personer eller ska vi dra fram den?
Mm-hmm.
Men då tänker jag, där tar det ju stoppat. Nej, men jag klarar ju av det här. Jag är stark nog. Att så här, man hittar sätt att, för jag tänker, för där blir det ju då en liksom motsatt, men vadå, men jag klarar ju av att bära det här. Oavsett om det handlar om att hävda sig mot sig själv eller mot någon annan, så blir det ju fortfarande, ja, du, det är klart, du kanske verkligen klarar av att bära den här, vilket du fysiskt klarade av att göra. Men det är också en onödig risk.
Ja, det är som pappa brukar säga, jo, men man kan göra allting en gång.
Ja, exakt.
Och det är sant.
Ja.
Man kan flyga en gång.
En gång.
Du kan. Så, så ja, jag kunde bära den där tvättmaskinen en gång.
Ja.
Och aldrig mer liksom.
Nej.
Och det är så himla intressant bara. Och jag tänker på det här med, om du ser en person som gör någonting tokigt, om du ser en annan som du kan verkligen se så där, nej, men det där är inte bra för den här personen. Det är inte hälsosamt för henne att bära den där tvättmaskinen. Skulle du då göra någonting åt det? Och hur skulle reaktionen bli hos mig om någon hade gått fram till mig och sagt, du ska inte bära den här. Vad hade jag gjort då? Då hade jag kanske sagt, jo, det kan jag visst det. I någon form av
tagit i ännu mer liksom.
Ja, exakt. Ja. När du till exempel ser en person som far illa i ett förhållande till exempel. Mm. Du ser ju faktiskt utifrån. Jag ser att du inte mår bra. Jag ser att han i det här fallet, om vi tar ett exempel, han behandlar inte dig bra i det här förhållandet.
Mm.
Skulle du då säga det till den här personen, då skulle inte du få den reaktionen heller som så här, aha, ser du det? Ja, men då ska jag ju slut med honom imorgon.
Exakt. Och samtidigt, parallellt med det, så är det också så viktigt att kanske faktiskt sätta ord på det.
Ja.
Men jag tänker att för förhoppningsvis kanske man väcker en tanke hos personen. Det kanske den initiala reaktionen kanske blir stopp, paus, nej, försvar, nej.
Exakt.
Ja, jag hör inte vad du säger, det här är mitt liv, back off typ.
Exakt.
Men jag tänker att där blir det också så... Det kan bli så också beroende på vad det är för typ av situation.
Ja.
För jag personligen så tänker jag att så här, det är klart man behöver säga till. Och förhoppningsvis landar det rätt. Mm. Och det är min första tanke var att ja, men säger man det i en relation till någon så har de ju tid på sig att förhålla sig. Men det behöver inte ens vara så. Det kan ju vara jättemycket våld bakom stängda dörrar. Ja, och sen precis. Kanske även om jag sa det idag så kanske... Den här mannen då, om vi fortfarande tar det exemplet, har ihjäl partnern.
Ja, men exakt. Det spelar ingen roll. Om du riskerar att alienate yourself med den här personen bara för att du påpekar det här. Mm. Så ta den risken ändå. Och ett exempel, om du har en person som har en jättestor, giftig, aggressiv spindel på ryggen.
Mm.
Så personen ser inte att den har det. Men skulle du på riktigt låta den personen få gå runt med den där spindeln? Eller skulle du faktiskt säga någonting? Att du, på din högra axel så finns det liksom en giftig, aggressiv spindel. Du får göra vad du vill med den informationen. Men nu vet du det i alla fall.
Exakt. Och där lyfter du också fram det på ett väldigt fint sätt.
Mm.
För där lade du också fram att säga, jag bestämmer inte vad du ska göra åt det här.
Nej.
Men jag tänker om jag hade gått fram till dig när du bar den här tvättmaskinen, då hade jag antagligen sagt, men du ska inte bära den där, det där blir alldeles för tungt för er, det där kan inte klara, du kommer skada dig.
Just det.
Och det blir också bara ett inkörsport till back off, du talar inte om för mig vad jag ska göra, jag vet om att jag kan bära det här.
Mm.
Och hade jag istället, för jag tänker mig, jag personligen hade säkerligen tänkt över hur jag uttryckte mig gentemot en person angående deras relation.
Mm.
Men jag hade nog uttryckt mig väldigt mycket mer ogenomtänkt till en person som bär en tvättmaskin. Så man är så, oj det där ser jättetungt ut och jag vet om att en person jag känner har skadat ryggen.
Just
jag vill bara få dig att släppa den där nu på en gång så att du inte skadar dig.
Mm.
Att då går man ju in som någon typ av hjälte.
Just det, hjälteråden.
Exakt.
Mm.
Och ja, de är ju så provocerande. Samtidigt som det jag egentligen säger är samma sak. Så här, du, det där kanske inte är bra för dig. Oavsett om det är till relationen eller till tvättmaskinen.
Ja, för problemet är ju att hade vi bara burit tvättmaskinen med våra händer, då hade ju jag sagt stopp för länge sedan, för jag hade inte orkat greppa den på det sättet.
Nej.
Men nu hade vi ju verkligen spänt den med spännband, så att spännbanden satt som hängslen på mig.
Ja.
Då blir det ju så att hela tyngden blir ju då på ryggen, rakt ner som en sån här press, hydraulisk press neråt, sådär.
Då tänker jag också hur smal vår ryggrad är.
Men gud.
Och alla så här. Och den är liksom, den sitter inte ens ihop.
Nej men sluta. Vet du när du säger så här, då får jag helt så här. Jag får rysningar i hela kroppen när du säger så. För du har ju en sån poäng. Och hade någon gått fram till mig och sagt det. Vet du hur smal din ryggrad är? Då hade jag bara så här. Ja, just det.
Just det. Och så här. Det är liksom inte ens som att det är, alltså, inget ben är fast.
Men sluta. Alltså,
benen sitter ju inte ens mot varandra.
Det klarar inte, Erika. Det klarar inte. Men stackars rygg.
Ja.
Så att, hörni, ni som lyssnar nu, snälla, snälla, var rädd om era kroppar.
Ja.
Gör inget tokigt, om ni inte verkligen måste. För att allvarligt talat, om det finns andra saker ni kan göra för att gå runt, att påfresta era kroppar på ett onödigt sätt, så gör det, snälla.
Oh.
Vad vi har pratat om mycket spännande idag.
Ja.
Smärta och smärtkliniken och om man ska... Hur man ska prata till andra om man vill försöka hjälpa, hur man kan bäst göra det då kanske eventuellt, om man kan se den här spindeln på ryggen. Mm. Hur ska man göra då egentligen? Och kan man verkligen leva med sig själv med att känna så här, nej men jag lät den där spindeln vara för att jag vill inte att hon ska bli ledsen på mig.
Precis.
Alltså leva med sig själv var väl lite hårt att ta i, men ni fattar vad jag menar.
Det är ju precis där vi är, för det är ju alltid ett ställningstagande. Mm. Gör jag det här för mig? Gör jag det här för dig? Gör jag det här för att jag ska passa in eller liknande?
Ja, så bra. Alltså så bra sagt också. Vem gör man det för?
Mm.
Och sen har du berättat om din rygg. Och så nämnde du lite kring, eller vi pratade lite om det här med, vad var det? Det var
vilket
något
tänker du?
Som kom och försvann. Pratade om det mer?
Kroppen. Pratade om...
Vi har pratat om kroppen.
Hmm.
Hmm. Ja, vi har pratat om mycket.
Och det har varit spännande i alla fall. Så mycket vet jag.
Ja.
Ah, men det är väl dags att börja avsluta helt enkelt. Efter den där grymma sammanfattningen.
Mm.
Mm. Men Malin, tack så jättemycket för idag. Det har varit jättehärligt att prata. Som vanligt.
Som vanligt, tack.
Ja. Och sen är det ett nytt avsnitt utav Lördagsfika med Malin och Rika om 2 veckor.
Ja. Ja. Missa inte det.
Nej.
Tack så jättemycket Rika. Det var jätteroligt. Jag håller verkligen med dig.
Ja. Ha det så himla fint nu så hörs vi.
Ja. Ta hand om er där ute. Hej då.
Ha det så bra. Hej hej.
Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika med Malin och Erika. Stort tack till dig som lyssnade och hängde med oss en stund. Hoppas att ni hade det trevligt. Så vi hörs framgent. Ta hand om er. Hejdå! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av lördagsfika med Malin och Erika.
Välkomna!
Välkomna, välkomna. Och det är så härligt. Tänk att vi har det så roligt när vi spelar in. Och så bra. Jag pratar för dig nu också. Men det känns verkligen som att vi... Ja, det här känns bara bra. Liksom.
Ja, det tycker jag också. Nu har vi hållit på i... Sen januari, va?
Ja.
Gud, det är snart ett halvår. Varannan vecka i ett halvår. Det är ju jätteroligt. Jag tycker det här formatet är superkul. För jag var ju faktiskt helt nytt för det innan du och jag började prata första gången i höstas.
Just det.
Då hade jag aldrig spelat in en podd. Tänkt att det kommer ju aldrig funka. Och nu sitter vi här.
När du och jag skulle börja spela in idag så satt jag precis och tittade på debatten i riksdagen om NATO-frågan. Och... jag sitter ju fortfarande med det ganska mycket. Och när vi började prata om det så gjorde ju du också det. Och vi pratade ju då lite grann om vad tycker vi om det här nu då egentligen? Men vi kunde båda konstatera att det är någonting i det här med att det går så fort.
Ja men verkligen. Jag, som jag nämnde tidigare, när saker kommer så här plötsligt och på en gång så blir jag mer så här, nej, jag måste stänga av. Det här går inte. Jag måste trycka på paus. Och det känner jag i det här också, att jag har inte hunnit landa tillräckligt mycket för att sätta mig in i det mer.
Mm.
Att det har hela tiden varit nej, 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 nej. Och nu är det liksom full on, nu kör vi, är min känsla. Och det är jätte för fort.
Det är ju verkligen det. Och utifrån vårt perspektiv som samtalsterapeuter också, som verkligen också förespråkar det här med att förändring, alltså hållbar förändring, ska ju också verkligen få ta tid.
Mm.
Det ska ju ske organiskt och det ska ske väldigt överlagt och det ska ske när man har kontakt med både känsla och kropp och fakta. Och här känns det som att det hoppas över alla dessa steg och sen så bara, nu ska vi ha ett ja.
Ja.
Jag är inte med och processar det i min kropp då.
Men jag tänker det blir ju också motsatt effekt på något, eller kanske inte motsatt effekt, men det blir ju det här skräcksvaret. Att det är som att så här, det här är den enda lösningen vi kan se att vi går med.
Mm.
Eller går vi inte med så finns det aldrig möjlighet att gå med. Att det blir så himla antingen eller. Och livet är ju inte antingen eller. Det är ju nästan aldrig antingen eller.
Nej.
Utan det finns ju jättemånga mer aspekter.
Mm.
Och varför stressar vi in i ett beslut när alla sitter liksom med hjärtat upp i halsen?
Ja, för det är svårt. För att jag och du och jag kunde konstatera det också innan vi började spela. Att vi vet ju inte, alltså, varken för eller emot här. Liksom, och precis som du sa heller. Det handlar inte om det. Det handlar bara om att vi hinner inte med.
Nej.
Var 17 gubbar. Det är så här, nej, men folket behöver ju vara med i det här beslutet, känner jag spontant.
Ja, men jag tror det också. Jag tänker både i det här beslutet om NATO, men också om så många andra. Jag tänker bara på det här perspektivet att det är val i höst.
Ja.
Och jag jag lyssnar väldigt mycket på Therese Lindgren.
Och hon är så bra!
Jag vet. Och hon har gjort en dokumentär nu där hon har intervjuat de olika politikerna.
Resovalet.
Exakt. Och jag tittade på första avsnittet nu på förmiddagen.
Ja.
Och då är det ju Moderaterna och Vänsterpartiet. Och sen är det samma frågor som ställs och det är konkreta svar. Och sen så inspelningarna finns ju och sen är det Therese och hennes snubbe, de tittar på den och reagerar.
Ja, vilket kul koncept.
Ja, men det är ett jättefint koncept. Och jag tyckte verkligen om det. För de håller sig otroligt professionella och lyfter fram sig. Men vad betyder ordet välfärd? Alltså de förklarar saker väldigt tydligt och de rättar politikerna. Alltså, men vad menar de när de säger så här egentligen?
Mm.
Och är liksom djävulens advokat och sätter ord på okej. Men det de säger här, det handlar ju om att de här vill höja skatterna. Eller de här vill inte ta bort minkfarmarna, exempelvis.
Mm. Mm.
Att de ändå sätter ord på det som sägs mellan raderna.
Just det.
Och jag tänker att göra ett sånt där koncept, för speciellt för hennes målgrupp, vilket många gånger är yngre personer.
Ja.
Och det är ju så många förstagångsväljare nu.
Oh ja.
Och vi vet hur viktigt det alltid är inför ett val. Det här är ett jättestort beslut och det är ju så viktigt att vara förberedd.
Mm.
Och det här är ju ett sätt att faktiskt förbereda människor.
Mm. Så
och jag
bra.
Tänker, för här blir det ju då möjlighet att det är samma frågor och sen får man liksom en känsla av personerna som sitter på toppen.
Mm.
Och man får liksom faktiskt fatta sina beslut lite mer pålästa.
Vad fint. Jag har ju bara sett typ första 30 sekunderna av det.
Mm.
Så du beskrev det så himla bra nu och jag blev jättesugen på att fortsätta titta. Just det här att hon intervjuar dem och sen sitter och tittar på intervjun ihop med sin kille då.
Mm.
Och de pratar om det. Det tyckte jag om.
Ja, men jag tycker också det blir lite mer, jag vet inte om man kallar det metaperspektiv, men det blir i alla fall lite djupare analys och inte bara det här tråkiga sättet att titta på en intervju många gånger. För det är ju ganska tunga frågor. Och hur långt var avsnittet? Det var två partier som blev utfrågade och de höll på i 25 minuter kanske.
Mm.
Så 10-15 minuter per parti, vilket också är jättebra.
Mm.
Eller 10 minuter blir det i och för sig, för hon pratade lite i början. Så att 10 minuter per parti, samma frågor. Och hon liksom skriver ner tydligt, använder bildstöd. Ja, jag är såld. Jag tycker
hon
det är jättebra.
Hon är så himla duktig. Jag har följt henne ända sedan hon började sin YouTube-karriär. Mm. Hon har verkligen växt som både professionell kvinna, som entreprenör, som influencer, som drivande maktkraft för unga människor. Alltså positiv maktkraft.
Mm.
Alltså hon har verkligen, och sen tycker jag hon är så fantastisk för hon har verkligen också delat med sig av sitt eget mående helt enkelt också. Hon har ju varit väldigt öppen med hur hon mår och hur hon har det. Hon har ju ångest.
Exakt.
Hon får såna här panikångestattacker ibland. Och det tycker jag, alltså att hon är en inspiration för mig. Det är hon jättebra.
Jag tycker också fantastiskt. Jag har också följt henne riktigt länge. Och jag tycker också, precis som du säger, alla de här sakerna, man har liksom sett en progression, man har också sett hur hon, med den makten hon har angående makt för ett tag sedan. Och jag tänker nästan alltid på henne när jag tänker på makt, eller positiv makt, där det faktiskt är att så här, hon pratar om sin makt. Hon lyfter fram en annan sida utav att vara vuxen. Hon lyfter fram en helt annan sida av hur man kan ta ställning. Och jag tycker det är så otroligt fint. Det sätter väldigt mycket makt tillbaka till en själv som individ. Att inte bara följa med strömmen. Och samtidigt så är hon ju väldigt kunnig i hur man faktiskt bygger upp sitt företag. Och hur man går, vad man kan gå in i, vad man inte ska göra, poängterar. Men som du säger också, hon visar också sig själv.
Ja.
Utan att gå in för djupt. Sätter också ner gränser i vad hon är okej med och inte.
Ja, verkligen. Såg att hon hade sålt sitt företag nu. Alltså ett av företagen, det här Indie Beauty hade hon sålt.
Ja, jag såg det.
Men hon verkade nöjd med det.
Mm.
På inlägget i alla fall.
Ja, men exakt. Och det är alltså också jag... Där blir det ju så här, åh nej, ska hon släppa det? Vad händer med företaget då?
Ja.
Men där blir det också så här, det är ju så många mer som är inblandade i det här. Och jag tror säkert att hon inte skulle lämna över sin del av ett företag till någon hon inte litar på. Så jag tänker att det där också så här, jag har också förtroende för henne.
Precis, så känner jag också. Man har förtroende för henne, jag känner också det. Och sen så kan hon provocera mig väldigt mycket ibland också. Ibland så kan man bli så här, ser hon inte själv, du vet, utifrån samtalsterapi, alltså terapeutisk synvinkel, så kan man ju bli så här, men gud, ser hon inte det här, eller ser hon inte att hon gör så här, och man vill liksom gå in och bara, ja men du, det är så här,
ja.
Liksom, med hennes frågeställningar ibland när hon inte mår något bra, och så här, då har man lust att bara gå in och tycka till, och så inser man att ja, men vad vet jag då? Liksom. Jag får ju bara en mikrobit av det hon väljer att visa. Hon har nog koll på läget ändå. Igen måste man ju lita på att hon är en vuxen människa. Och hon vet precis vad hon gör, tror jag.
Ja.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika.
Välkomna!
Välkomna. Och det är så härligt. Tänk att vi har det så roligt när vi spelar in och så bra. Jag pratar för dig nu också, men det känns verkligen som att vi... Ja, det här känns bara bra, liksom.
Ja, det tycker jag också. Nu har vi hållit på sen januari, va?
Ja.
Gud, det är snart ett halvår. Varannan vecka i ett halvår. Det är ju jätteroligt. Jag tycker det här formatet är superkul. För jag var ju faktiskt helt nytt för det innan du och jag började prata första gången i höstas.
Just det.
Då hade jag aldrig spelat in en podd. Tänkt att det kommer aldrig funka. Och nu sitter vi här.
När du och jag skulle börja spela in idag så satt jag precis och tittade på debatten i riksdagen om NATO-frågan. Och jag sitter ju fortfarande med det ganska mycket. Och när vi började prata om det så gjorde ju du också det. Och vi pratade ju då lite grann om vad tycker vi om det här nu då egentligen? Men vi kunde båda konstatera att det är någonting i det här med att det går så fort.
Ja, men verkligen. Jag, som jag nämnde tidigare, när saker kommer så här plötsligt och på en gång så blir jag mer så här, nej, jag måste stänga av. Det här går inte. Jag måste trycka på paus.
Mm.
Och det känner jag i det här också, att jag har inte hunnit landa tillräckligt mycket för att sätta mig in i det mer. Att det hela tiden har varit nej. Och nu är det liksom full on. Nu kör vi.
Oh.
Är min känsla. Och det är jätte för fort.
Det är ju verkligen det. Och utifrån vårt perspektiv som samtalsterapeuter också. Som verkligen också förespråkar det här med att förändring. Alltså hållbar förändring ska ju också verkligen få ta tid.
Mm.
Det ska ju ske organiskt och det ska ske väldigt överlagt och det ska ske när man har kontakt med både känsla och kropp och fakta. Och här känns det som att det hoppas över alla dessa steg och sen så bara, nu ska vi ha ett ja.
Ja.
Jag är inte med och processar det i min kropp då.
Men jag tänker det blir ju också motsatt effekt på något, eller kanske inte motsatt effekt, men det blir ju det här... skräcksvaret, att det är som att så här, det här är den enda lösningen vi kan se att vi går med, eller går vi inte med så finns det aldrig möjlighet att gå med, att det blir så himla antingen eller, och livet är ju inte antingen eller, det är ju nästan aldrig antingen eller, utan det finns ju jättemånga mer aspekter Och varför stressar vi in i ett beslut när alla sitter liksom med hjärtat upp i halsen?
Ja, för det är svårt. För att jag och du och jag kunde konstatera det också innan vi började spela. Att vi vet ju inte, alltså, varken för eller emot här. Liksom, och precis som du sa heller. Det handlar ju inte om det. Det handlar bara om att vi hinner inte med.
Nej.
Var 17 gubbar. Det är så här, nej, men folket behöver ju vara med i det här beslutet, känner jag spontant.
Ja, men jag tror det också. Jag tänker både i det här beslutet om NATO, men också om så många andra. Jag tänker bara på det här perspektivet att det är val i höst.
Ja.
Och jag jag lyssnar väldigt mycket på Therese Lindgren.
Och hon är så bra!
Jag vet. Och hon har gjort en dokumentär nu där hon har intervjuat de olika politikerna.
Therese-valet.
Exakt. Och jag tittade på första avsnittet nu på förmiddagen.
Ja.
Och då är det ju Moderaterna och Vänsterpartiet. Och sen är det samma frågor som ställs. Och det är konkreta svar. Och sen så inspelningarna finns ju. Och sen är det Therese och hennes snubbe. De tittar på den och reagerar.
Ja, vilket kul koncept.
Ja, men det är ett jättefint koncept. Och jag tyckte verkligen om det. För de håller sig ju otroligt professionella. Och lyfter fram sig. Men vad betyder ordet välfärd? Alltså de förklarar saker väldigt tydligt. Och de rättar politikerna. Alltså, men vad menar de när de säger så här egentligen?
Mm.
Och är liksom djävulens advokat. Och sätter ord på okej. Men det de säger här, det handlar ju om att de här vill höja skatterna. Eller de här vill inte ta bort minkfarmarna. Exempelvis.
Mm.
Att de ändå sätter ord på det som sägs mellan raderna.
Just det.
Och jag tänker att göra ett sånt där koncept. För speciellt för hennes målgrupp. Vilket många gånger är yngre personer. Ja. Och det är ju så många förstagångsväljare nu.
Oh ja.
Och vi vet hur viktigt det alltid är inför ett val. Det här är ett jättestort beslut. Och det är ju så viktigt att vara förberedd.
Mm.
Och det här är ju ett sätt att faktiskt förbereda människor.
Mm. Så
och jag
bra.
Tänker, för här blir det ju då möjlighet att det är samma frågor. Och sen får man liksom en känsla av personerna som sitter på toppen.
Mm.
Och man får liksom faktiskt fatta sina beslut lite mer pålästa.
Vad fint. Jag har ju bara sett typ första 30 sekunderna av det.
Mm.
Så du beskrev det så himla bra nu. Och jag blev jättesugen på att fortsätta titta. Just det här att hon intervjuar dem. Och sen sitter och tittar på intervjun ihop med sin kille då.
Mm.
Och de pratar om det. Det tyckte jag om.
Ja, men jag tycker också att det blir lite mer, jag vet inte om man kallar det metaperspektiv, men det blir i alla fall lite djupare analys och inte bara det här tråkiga sättet att titta på en intervju många gånger. För det är ju ganska tunga frågor. Och hur långt var avsnittet? Det var två partier som blev utfrågade och de höll på i 25 minuter kanske.
Mm.
Så 10-15 minuter per parti, vilket också är jättebra.
Mm.
Eller 10 minuter blir det ju i och för sig, för hon pratade lite i början. Så att 10 minuter per parti, samma frågor, och hon liksom skriver ner tydligt, använder bildstöd. Ja, jag är såld. Jag tycker
hon
det är jättebra.
Hon är så himla duktig. Jag har följt henne ända sedan hon började sin YouTube-karriär. Mm. Hon har verkligen växt som både professionell kvinna, som entreprenör, som influencer, som drivande maktkraft för unga människor, alltså positiv maktkraft.
Mm.
Alltså hon har verkligen, och sen tycker jag hon är så fantastisk, för hon har verkligen också delat med sig av sitt eget mående, helt enkelt också. Hon har ju varit väldigt öppen med hur hon mår och hur hon har det. Hon har ju ångest.
Exakt.
Hon får såna här panikångestattacker ibland. Och det tycker jag, alltså att hon är en inspiration för mig. Och hon är jättebra.
Jag tycker också, fantastiskt. Jag har också följt henne riktigt länge. Och jag tycker också, precis som du säger, alla de här sakerna, man har liksom sett en progression. Man har också sett hur hon, med den makten hon har, angående makt för ett tag sedan. Och jag tänker nästan alltid på henne när jag tänker på makt, eller positiv makt. Där det faktiskt är att så här, hon pratar om sin makt. Hon lyfter fram Hon lyfter fram en annan sida utav att vara vuxen.
Mm.
Hon lyfter fram en helt annan sida av hur man kan ta ställning. Och jag tycker det är så otroligt fint. Det sätter väldigt mycket makt tillbaka till en själv som individ.
Mm.
Att inte bara följa med strömmen. Och samtidigt så är hon ju väldigt kunnig i hur man faktiskt bygger upp sitt företag. Och hur man går, vilka, vad man kan gå in i, vad man inte ska göra, poängterar. Men som du säger också, hon visar också sig själv.
Ja.
Utan att gå in för djupt. Sätter också ner gränser i vad hon är okej med och inte.
Ja, verkligen. Såg att hon hade sålt sitt företag nu. Alltså ett av företagen, det här Indie Beauty, hade hon sålt.
Ja, jag såg det.
Hon verkade nöjd med det.
Mm.
På inlägget i alla fall.
Ja, men exakt.
Mm.
Och det är också så här, där blir det ju så här, åh nej, ska hon släppa det? Vad händer med företaget då?
Ja.
Men där blir det också så här, det är ju så många mer som är inblandade i det här. Och jag tror säkert att hon inte skulle lämna över sin del av ett företag till någon hon inte litar på. Så jag tänker att så där också, så här, jag har också förtroende för henne.
Precis, så känner jag också. Mm. Man har förtroende för henne, jag känner också det. Och sen så kan hon provocera mig väldigt mycket ibland också. Ibland så kan man bli så här, ser hon inte själv, du vet, utifrån samtalsterapi, alltså terapeutisk synvinkel, så kan man ju bli så här, men gud, ser hon inte det här, eller ser hon inte att hon gör så här, och man vill liksom gå in och bara, ja men du, det är så här,
ja.
Liksom, med hennes frågeställningar ibland när hon inte mår något bra, och så här, då har man lust att bara gå in och tycka till, och så inser man att, ja men vad vet jag då, liksom.
Mm.
Jag får ju bara en mikrobit av det hon väljer att visa. Hon har nog koll på läget ändå. Igen måste man ju lita på att hon är en vuxen människa och hon vet precis vad hon gör, tror jag.
Ja.